Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Studio Valla. Idag så gästas vi av Erik Lindell och press- och kommunikationschefen Timmy Falk. Mitt namn är Fredrik Narvelid och idag har jag med mig Dennis Pavlovic. Vi båda var på plats på Stora Valla i söndags. Degerfors vinner med 2-1 mot Helsingborg. Hur ser du på insatsen?
Jag tycker att det var Degerfors bästa insats sen premiären in mot Djurgården. Som den premiären var nog ändå bättre när Degerfors verkligen skakade ett tippat topplag. Det här blir ju att jag är lite av en kappvändare nu, för jag har ju till och med skrivit en krönika om att Degerfors borde hålla sig till sin 3-4-3-modell. Nu så startar man ju så enligt laguppställningen på sociala medier, men jag tror att alla kan se att det egentligen själva verket är 4-3-3 som man spelar. När jag skrev den krönikan så var det ju efter en match mot Värnamo där Degerfors spelar fyrbackslinje, skulle spela fyrbackslinje i vissa lägen, skulle spela trebackslinje i vissa lägen. Och jag tyckte bara att det såg allmänt rörigt ut, som att Diego Campos var över hela planen, som var ett exempel. Nu tycker jag att man har hittat ett 4-3-3-spel med tydliga roller där spelarna kan sina uppgifter och framförallt defensivt sett så var det ju riktigt bra mot Helsingborg. Där det har blivit mål tidigare så fick de ju undan bollen nu alla gånger förutom en, och det räckte ju till andra raka. Vad är din syn då på matchen?
Som du säger så gör Degerfors det väldigt bra, framförallt defensivt, och ja, offensivt skapar de ju lite chanser ändå. Men det är ju också så att Helsingborg är väldigt dåliga. De är väldigt dåliga, måste jag säga. Jag ser väl att det är en spelare som jag tycker sticker ut, och det är ingen skräll att man säger att det är Taha Ali heller. Han har ju snackats upp och han har ju visat vilka kvaliteter han håller. Skulle de tappa honom till exempel under ett sommarfönster, då är det ju hej superettan direkt, om det inte redan är så just nu. Och efter Helsingborg så trodde jag faktiskt inte att det skulle finnas en sämre lag i Allsvenskan än Degerfors. Och nu tror jag, eller jag tycker att det finns två. Och det är Sundsvall och Helsingborg som är två lag som de ska ha bakom sig när Allsvenskan summeras i november. Det finns positiva saker för Degerfors just nu att ta med sig.
Verkligen, det är bara instämma om Helsingborg där, även fast jag vet att våran superproducent Emma Lindell lyssnar nu och blir väldigt besviken. Hon kommer från Skåne och håller ju en stolt HIF-are där. Men det är verkligen huvudlösa passningar utöver sidlinjen, totalt utan adress. Helsingborg såg verkligen inte bra ut. Verkligen inte bra ut. Och på tal om lag då som Degerfors ska ha bakom sig, så tycker jag att det är intressant hur snabbt det kan svänga i fotboll ibland. Jag menar Sundsvall där, de har välförtjänt att 2-0 emot Degerfors. De är på väg emot en blytung seger. De hade haft 6 poäng. Degerfors hade haft 0 poäng då. Hade Degerfors då kunnat resa sig, ja, vem vet, men nu vände Degerfors istället och ja, Sundsvalls grop är ju istället grävd nu. Jag menar, det är 0% chans att Sundsvall spelar i allsvenska nästa år, så är det ju bara.
Nej, det var ju inte många procents chans under försäsongen heller, eller under Svenska Cupen när Degerfors körde över dem. Då fanns det ju inte mycket man såg i Sundsvall som skulle kunna räddar allsvenska kontraktet, och det ser fortsatt mörkt ut.
Förvisso, om man vill vara riktigt elak så kanske det var 0% redan när Linus Hallenius drog korsbandet där. Mm.
Vi är igång och alldeles strax får vi besök av Erik Lindell. Häng med! Då välkomnar vi Erik Lindell till poddstudion.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Men det är bra tycker jag. Det rullar på.
Ja. Ni tog ju en ny trepoängare mot Helsingborg i söndags. Hur ser du på den insatsen?
Det var väl kanske ytterligare ett steg framåt egentligen. Får man väl säga om Sundsvallsmatchen. Det var väl ingen supermatch så, inte alls för en svängningen egentligen. Men det här kändes väl ändå som att vi hade lite mer kontroll på saker och ting och börjar hitta lite mer rätt sådär. Sen är det klart att det vart lite onödigt spännande i slutet där när vi släppte in ett mål och de får forcera och kan räcka med en liten skitstuts och sen står det 2-2 istället. Men Nej, men jag tyckte det var ett fall framåt och det kändes stabilt till stora delar.
Efter 0-6 mot Elfsborg så har ni nu två raka segrar. Vad är det du känner som ni har ändrat på, eller man ska säga? Finns det något speciellt som du känner har blivit bättre eller som ni har gnuggat på?
Framförallt så är det väl jobbet vi tar för varann och lägger ner. Det och att vi spelar kanske lite enklare. Det behöver inte alltid vara superfint i varenda situation. Och det har väl att göra med att vart vi låg i tabellen och sex raka förluster och hela den biten. Och då är det klart att du måste justera vissa bitar i spelet. Men framförallt skulle jag säga att det jobbet vi lägger ner för varann och krigar och sliter. Och det har gett utdelning.
Ni har spelat lite mer med fyrbackslinje. Hur ändrade positionen för dig, tycker du? Vad är största skillnaderna från att spela en fyrbackslinje och spela mer som en wing?
Det är klart att det är en del skillnad. Så. Det är ju lite mer... om du spelar wing så då vet du kanske oftast att du har du har ju tre mittbackar innanför dig. Då kanske du kan vara lite mer och stöta lite mer och liksom inte chansa så, men... Men lite tuffare så nu i feedback så blir det lite mer att du ligger och flyttar och liksom ska vara kompakta och tajta och sådär. Och sen i övrigt så anfallsmässigt vet jag inte om det är så stor skillnad. Det kanske blir lite mindre offensivt, men då är det också... de gångerna man väl går sen så gör man det max liksom, och då blir det också jäkligt bra. Så att jag tycker det har funkat ganska bra faktiskt.
En 0-6 mot Elfsborg, Erik, har ju som sagt blivit två raka segrar nu. Jag tänkte fråga, hur är liksom skillnaden i ditt mående och självförtroende nu?
Det är klart det är stor skillnad. Det är ju, man lever ju med resultaten, man gör ju det. Det är ju, det är klart som fan att det var jättetufft, sex raka förluster och... prata om rekord och hit och dit och det är klart inte roligt. Det är... Den som säger något annat än det ljuger, så är det. Så att det är klart det är jätteskillnad på, man märker det på många i laget liksom. Nu är det huvudet högt igen och självförtroende börjar komma tillbaka det är klart det är superskillnad. Det är, man mår ju som resultaten ofta, så är det ju. Så att det är svårt att koppla bort det, så att det är klart att det är bättre dagar just nu.
Förstår. Hur viktigt är just spelarnas mående och självförtroende när det kommer till att få framgång?
Det är jätteviktigt. Alltså, det är ju, ja, jag vet inte, fotboll är ju, jag vet inte hur många procent mentalt det är egentligen. Med självförtroende och som du säger, bara liksom känslan så av att vinna och... allt blir lite lättare i vardagen också. Allting flyter på liksom. Så, det är superviktigt. Det är nästan det allra viktigaste skulle jag säga.
Är Varberg borta på söndag nu då? Hur ser du på den uppgiften?
Som alltid så Varberg är en extremt tuff match, speciellt på bortaplan. Det är inte många gånger man har åkt dit och vunnit i alla fall. Sen så... det är klart det finns sätt att straffa dem med, men vi måste ta kampen och precis som vi har gjort nu på slutet och speciellt den matchen, och det är mycket, mycket långa bollar, de spelar ganska direkt och springer mycket och tacklas och är tuffa där nere, så det gäller att vi står upp i det här spelet och gör de bitar som vi är bra på, så ska vi nog kunna komma därifrån med ett bra resultat. Men det är... Det finns inga lätta matcher, men det är en extremt tuff bortamatch. Så är.
Jag säger att det är allsvenskans tråkigaste arena i Varberg. Håller du med?
Ja, det gör jag väl kanske. Jag vet inte, jag har sett första gången jag var där så förlorade jag med 4-0 tror jag. Och vi hade väl 3-0 i paus och har något så här klassiskt snack att vi 0-0 gubbar och vi går ut och liksom försöker göra det bra och så släpper in 4-0 efter 30 sekunder liksom. Så det där har väl satt sig fast på något sätt, att det, jag vet inte, det är ingen favoritarena sådär, så är det, men ja, det är åka dit och göra jobbet.
Vilken är favoritarenan då? Har du någon, om du får välja, om du inte får välja Stora Valla då?
Bra fråga. Det är klart det var kul att komma tillbaka till parken i Norrköping sist, men då var det bara 8 personer på läktaren, så det var ju speciellt, men inte så speciellt som det kunde ha varit kanske. Sen så är det klart man gillar de här lite större Gamla Ullevi och Malmö stadion och Tele2 när det är välfyllt och sådär. Annars tycker jag Häcken ser ganska bra egentligen, Bravida. Hade de haft lite mer folk så den är kompakt och liksom, det behövs inte så mycket folk för att det ska kännas som att det är många. Så, nej, det finns många bra. Men ja, jag får säga parken om mest av nostalgiska skäl kanske. Ja.
En rolig grej, Erik, som jag tycker att vi måste prata om är att du en gång i tiden faktiskt drömde om att bli sportjournalist.
Mm.
Kan du berätta lite hur du fick den barndomsdrömmen?
Nej, men det är väl alltid så här, man har väl alltid sagt sen skolan så där, det var ju klart man sa att man ville bli fotbollsproffs och hela den biten så där som det brukar vara. Och sen så, ja men har ju, alla säger alltid så här, men du måste ha någon plan B och så där. Och jag var ju ganska duktig i skolan också. Så ja, men då var det väl sportjournalist som var närmsta man kunde komma och vara fotbollsspelare då kanske, tänkte jag. Så det är väl, har väl alltid haft intresse av att ja, men skriva och ganska tidigt att man kunde sitta och skriva nästan så här referat av matcher och liksom man kunde väldigt mycket och jag började kolla på fotboll väldigt tidigt, så både allsvenskan och allting och nej, så det har alltid varit ett liksom stort intresse så och tycker om att just skriva och allting, så att nej, det är väl någonting man har sagt så där, varit ens plan B. Sen så är det mycket som ska till, man ska, ja, men man ska plugga och hela den biten också, men ja, det är väl fortfarande någonting som kanske kanske vara en karriär efter fotbollen sen.
Du har ju faktiskt redan skrivit 2 gästkröniker i Karlskoga tidning så.
Mm.
Vi är ju väldigt imponerade. Hur pass nöjd är du själv?
Jag vet inte, jag tycker det är jobbigt att berömma en själv sådär och se om vad man gör bra och sådär. Men nej, det kändes väl helt okej. Okay. Det är lite halvläskigt sådär fortfarande att skriva lite och så att folk ska läsa. Men jag tycker mest att man har fått positiva reaktioner sådär. Så ja, nej, men det är ganska roliga grejer att sitta och knåpa lite med på sådär. Så, ja, men det vart väl okej resultat också tycker jag.
Jag kan väl säga då till tittarna och lyssnarna att jag tycker Erik är väldigt ödmjuk här. Det var så bra så man behövde knappt tvätta någonting. Det var väldigt bra faktiskt.
Ja, men tack.
Men hur går tankarna då liksom kring nästa steg efter karriären?
Jag vet inte helt. Alltså sen fyllde precis 26 och alla vill spela så länge som möjligt. Så peppar peppar så 10 år till om kroppen håller och sådär. Men nej, men det är klart man börjar tänka mer och mer på kanske vad man ska plugga och sådär. Nej, det är väl som sagt, jag är ju sportjournalist, det är en dröm jag haft. Men annars så, nej, men man letar väl lite sådär och försöker hitta någonting som man brinner för. Och liksom just det engagemanget man haft för fotbollen och man behöver någonting som kan ersätta liksom det. De kickar man får av fotbollen och att man kan omsätta det till någonting annat och göra det bra liksom. Det tror jag är jätteviktigt. Sen exakt vad det är och vad det kommer bli, det får nog framtiden utvisa tror jag. Men ja, nej, men det är lite spännande. Förut har man haft lite sådär, inte ångest över det, men att ja, men just att man inte har vetat så mycket och sådär. Men det känns lite spännande också att det kan bli någonting helt annat. Och ja, men peppar peppar så 10 år till kanske.
Men du tror att det finns en liten chans att vi kan anställa dig om 10 år då?
Ja, det är inte omöjligt där väl inte i alla fall. Det är väl ingen nackdel heller tänker jag och haft en elitkarriär liksom. Just i det yrket. Det är väl inte omöjligt kanske.
Vem tycker du förresten är Sveriges bästa sportjournalist?
Ja, det måste väl bli Erik Nivar kanske. Han är väl på en egen nivå kanske. Så är det väl. Så det är väl mycket. Man får väl mycket inspiration egentligen därifrån tycker jag. Just det där hur han skriver och uttrycker sig. Och ja, ni lyssnar säkert också på hans podcast.
Oh ja.
Ja, så det, nej, han är väl extremt duktig. det är väl någonstans den bilden man har av och liksom, eller målbilden så, men det är, ja, det är en lång väg att gå där också om man ska nå upp till dit han.
Det är ju många fotbollsspelare säger att de inte läser liksom media och sånt. Är du en, läser du mycket tidningar eller media och sånt där?
Ja, eller både ja och nej. Det är ju, man har ju lärt sig kanske när man ska göra det, när man inte ska göra det. Det är, ja, det var, jag läste inte jättemycket kan jag säga där när vi förlorade fjärde och femte och sjätte matchen, utan då är det bättre att liksom skärma av lite. Sen samma sak när det går bra, det kan vara kul att läsa också, men då gäller det inte att flyga iväg bara för det heller, så att jag vet inte, lite grann så det är klart man inte missar helt vad som skrivs och sådär, men ja, nej, men det är väl det som skrivs om oss så, men i övrigt så följer jag väldigt mycket och gillar att läsa också böcker, och sen är det också, jag är ju fotbollsnörd så det är mycket biografier och allmänt så där, litteratur om fotboll. Jag läste till exempel Andreas Alm skrev en roman nu då, och den läste jag väl ut på 4 timmar eller någonting någon eftermiddag, så att ja, nej, men det har jag liksom jättestort intresse av, fotboll överhuvudtaget och speciellt i, ja, men läsa.
Fotbollsnörderiet eller man ska säga, har det kom det direkt från början eller när du var ung, eller har det liksom stegrat, eller hur har det sett ut?
Nej, det kom nog från början och ganska naturligt liksom så. Det var, ja, men man började spela väldigt tidigt och jag blev alltid sparkat på bollar, säger väl mamma och pappa, sen liksom jag knappt kunde gå så, och så ja, men började man spela fotboll och kollades mycket på fotboll hemma och då fick man med sig där liksom, och sen ja, men på den vägen är det väl. Sen har man väl fått liksom, man, ja, jag kollar väl inte 3 matcher på om det är Premier League en lördag liksom längre, som man kunde göra förut. Nu har det kommit in lite annat i bilden när man fått lite familj och blivit pappa och sådär, så att en match får man väl kanske hålla sig till då. Men ja, nej, jag följer mycket så där, både allsvenskan och Champions League och Premier League och ja, allt möjligt.
Du, innan vi ska låta dig gå härifrån så har vi lite snabbare frågor.
Mm.
Din bror Otto Lindell skrev nyss på ett kontrakt med IFK Norrköping. Mm. Hur bra fotbollsspelare, hur bra målvakt är han?
Nej, men han är jätteduktig faktiskt. Han är född 02, så han, ja, vad blir han, 20. Så nej, det är alltså jättetalang, och nu har han ju tagit över som andra målvakt i Norrköping, så han är väl en skada eller avstängning eller vad det är från att debutera i Allsvenskan då. Så att nej, men superduktig, och det är modern målvakt, så det är bra med fötterna och sådär, och det är framförallt det som han har fått beröm för också. Det är ju, jag såg någon intervju där Norling hade sagt att han nästan inte liksom hade sett något liknande, så spel med fötterna och liksom, så att nej, han är jätteduktig. Det är verkligen, det ska bli kul att se han där när vi möter Norrköping. Se om, det hade varit kul om han fick debuten då kanske, men ja, nej, men det är skitkul, han är förtjänat. Han har jobbat stenhårt liksom. Och det var väl, jag tar väl åt mig lite av äran, för det är lillebrorsan liksom. Jag sköt ju mycket på han när jag var liten, och det är, ja, då, man håller ju inte igen för att det är brorsan liksom. Fast han är 6 år yngre, så att han fick rädda hårda skott tidigt.
Mm. Hur mycket kontakt har ni under en säsong?
Nej, men man hörs väl lite då och då som sagt, ofta kanske. Ja, men före och efter matcher och sådana där grejer, och gratulera varann och ja, men bara prata allmänt sådär, så att nej, det är klart vi hörs mycket. Får se om det blir något trash talk nu inför matcherna här sen som kommer. Mm.
Abdu Saidi har gjort många mål på slutet, och hur mycket luft har han fått på träningarna?
Nej, jag tycker han sköter sig bra faktiskt. Ja, gör du hattrick i Allsvenskan så då får du flyga lite kanske. Men ja, nej, men han håller sig på jorden och jobbar hårt. Så att ja, nej, det var väl förtjänt att det har gått bra för honom nu.
Mm. Du har ju varit pappa lite drygt ett år. Hur har den omställningen varit?
Ganska stor ändå, absolut. Det är ju, ja, jag vet inte, det går ju inte att förbereda sig på något sätt, för man har ju ingen aning om vad som väntar liksom så. Men nej, det har varit super liksom. Det är också en sak som hjälper en med fotbollen med liksom. Man kommer hem och det kan ha haft en dålig träning eller tyngre period med matcher liksom, och så släpper det direkt liksom, för en liten unge som står och ler mot den. Så att jag tror det har gjort mig både till en bättre, framförallt en bättre person och kanske till och med en bättre spelare med, för att det avdramatiserar fotbollen lite grann. Och, ja, men man får något annat som är viktigare att tänka på. Och, ja, nej, det har gett mig jättemycket, så jag, ja, jättetacksam.
Vilket barnprogram är det som är bäst då, eller vilket är det som gäller?
Mycket babblarna är det faktiskt. Sen håller vi väl på och, ja, det börjar väl bli dags för lite mer sån här Astrid Lindgren snart. Och det ser man väl fram emot, för det är lite bra också. Man börjar tröttna lite på de här tecknade för supersmå liksom. Så att, ja, nej, men det är kul. Men det är mycket, mycket babblarna.
Du är inne på sjätte säsongen nu faktiskt i Degerfors. Hur mycket Degerforsare är du?
Nej, men ganska mycket ändå får man väl säga. Det är klart att det sätter sina spår när man är i en klubb så pass länge ändå. Och det är ju, jag bodde ändå i Degerfors mina 5 första år, och nu har vi flyttat till Karlskoga i år då, jag med tjejen och vår dotter. Så att, nej, det är klart det sitter i. Det är ju egentligen, ja, men egentligen Norrköping och Degerfors som jag har representerat så på seniornivå, så att det är klart att klubben ligger mig väldigt varmt om hjärtat, så det är självklart. Så nej, det betyder mycket.
När kommer Degerfors-dialekten då?
Jag vet inte, vi får se. De säger att det låter ganska likt egentligen redan från början, så Norrköpings och Degerfors mål. Men många säger att jag inte har så mycket Norrköpingsdialekt heller, så att jag vet inte vad jag har för dialekt egentligen, det är oklart. Men ja, jag får lägga till lite ön och grejer kanske då, ja.
Det finns ju några att ta god hjälp av i Degerfors. Nu kan vi prata om både Werner och Yrit Hoivonen, eller finns ju...
Ja, det kan vara ganska grovt så ibland. Ja.
Du, är jättestort tack att du kom och gästade, och lycka till på söndag.
Ja, det var så lite så. Tack.
Tack. Mm. Då välkomnar vi press- och kommunikationschef Timmy Falk. Välkommen.
Tack så mycket, tack så mycket.
Hur är läget?
Ja, men det är bra. Det är bra. Hade du frågat mig för 2 veckor sedan så hade det inte varit lika bra. Men nu har vi ju 2 vinster i bagaget och det känns bra. Gör det.
Mm. Tänker att du ska få börja med att berätta om din roll i Degerfors IF.
Mm. Ja, men precis. Jag är ansvarig för press och kommunikation då för Degerfors IFs räkning, och det är allt från sociala medier till de åtaganden vi har gentemot svensk elitfotboll, såsom akkrediteringar under matcher, och man är någon form av kontakt gentemot Discovery också. Det är hemsidan, det är alltså mediekontakter överlag, det är väldigt mycket. Det är väldigt varierande, och ingen dag är den andra lik, kan man väl säga. Så det är ett kul jobb.
Har det varit svårt att komma in? För du är ny på jobbet ändå, får man säga.
Jo, ja, men det får man säga.
Har det varit svårt att komma in i det?
Nej, jag ska inte säga att det är svårt. Men det är ju... Man har ju sina rutiner och sina arbetssätt på arbetsplatser och sådär. Och det är klart att det tar tid att komma in i det och lära sig sociala koder och sådana där saker, oavsett vilket sammanhang det handlar om. Men det har gått bra. Jag har blivit väl omhändertagen och alla har varit hur bra som helst hittills. Så att det är bra.
Mm. Alltså, nu inne på, för 2 veckor sedan så var ju läget lite annat i klubben efter 0-6 mot Elfsborg där. Hur går det att sätta ord på vilken skillnad det har blivit?
Ja, men det märker man ju inte minst på att människor är betydligt mycket gladare. Det är helt andra tongångar, och man går inte och ältar dagarna i ända och funderar på vad fan man ska ta sig till och vad vi ska göra för att vända på det här, utan det är ju... Nu är man ju liksom lite gladare, och det finns mycket mer positivt och liksom fundera över Nej, men det är väl allmäntillståndet liksom som är väldigt mycket bättre, skulle jag säga. Så.
Vad kände du efter 0-6 mot Elfsborg?
Nej, men det var inte så roligt. Det var ju nattsvart, såklart. Det kändes ju någonstans lite som att aj, det här såg verkligen inte bra ut. Och spelar vi så här så kommer det inte gå bra i år. Så enkelt är det. Och den känslan och de tankarna tror jag många som såg matchen hade också. Och inte minst spelarna då såklart. Men jag beundrar verkligen laget, tränarna, spelarna och alla runt omkring för på sättet man lyckades resa sig ur det här mörkret och liksom vändningen upp i Sundsvall och matchen mot Helsingborg nu senast. Att man gjorde någonting och liksom ja, man såg till att vända på skutan helt enkelt.
Vad tyckte du om all kritik som ändå skrevs då på framförallt sociala medier?
Det är ju sällan det framförs saklig och liksom att kritik och att det förs en konstruktiv debatt på sociala medier så. Det gör det väl förvisso på sina håll så. Men den stora delen är ju inte sån, utan det är ju avgå, det är fy fan vad dålig han är. Eller ja, det är ju den typen av kommentarer för det mesta. Och det är väl liksom, man måste ju få uttrycka sig och tala om vad man tycker och tänker. Så är det ju. Men blir det personangrepp och liksom den grejen, då tycker jag att man har gått över någon form av gräns.
Hur mycket tar du åt dig? Tar man åt sig personligen också av vissa saker? Eller vad kan man, är det bra på att stänga av det? Eller vad känner man?
Jo, men det gör. Alltså, både ja och nej. Någonstans förstår jag ju att kritiken inte är riktad mot mig personligen. Men jag läser ju allting. Så är det ju. Och det är inte så att man blir ju ingen solstråle av att läsa det som skrivs så. Om vi tar efter Elfsborg där till exempel. Det var ganska deprimerande såklart. Och det vore väl konstigt om det var på något annat sätt. Alltså att den typen av kommentarer kom. Ja, det var väl svårt att hitta någonting som var positivt efter den matchen. Och ja.
Tänkte, efter Elfsborg där, var kommentarerna på en sån nivå då? Att du fick sitta och aktivt rensa och radera?
Ja, det var väl någon enstaka kommentar tror jag. Inte många, men ett par, tre stycken kanske. Och då var det ju liksom, det var ju rena alltså, påhopp, kränkningar liksom. Men det är där jag drar gränsen. Det är inte okej. Och ingen ska liksom behöva läsa den typen av kommentarer om sig själv framförallt då. Så det är väl lite så jag känner.
Hade du eller ni någon tanke på att faktiskt stänga av möjligheten till att kommentera?
Ja, på Facebook går det ju inte. Men Twitter och Instagram har ju den möjligheten. Men nej, jag tycker ändå att man måste få tycka och tänka om ett fotbollslag och lagets insatser, om mina insatser, om styrelsens insatser eller vad det nu kan vara för någonting. Det måste man få göra. Det vore konstigt annars. Det är nog den, vad ska man säga, stryper vi den möjligheten så blir det lite väl. Nej, det är inte. Nej, man måste få tycka och tänka. Så även om tongångarna ibland kan bli hårda så är det, så tycker jag ändå att det är att förespråka faktiskt.
Ni hade ju möten och snack så om vägen tillbaka, hur ni skulle resa er och så.
Mm.
Vad kan du säga om de mötena?
Ja, nu var inte jag med på alla här, men jag kan väl, på det mötet eller mötena jag var med på, så var det ju då var det ju, inledde väl med att säga liksom att det här är ett safe space och här kan ni liksom säga vad ni vill med högt i tak, och så vill jag att ni pratar öppet om hur ni känner, vad ni tycker och tänker, och det som slog mig var att spelarna var ju enormt självkritiska och det var hela spelartruppen verkligen stod bakom tränarna och sa att det är liksom inte det är inte deras fel, utan det är vi som behöver se oss själva i spegeln och fundera på vad vi kan göra bättre. Och spelarna hade några önskemål på vad vi som organisation kan göra för dem. Och det var absolut inga orimliga önskemål och krav. Så där är vi till mötesgående numera då. Ja, det var väl lite sådana möten då framför allt. Så, men det var ju häftigt. Alltså det var många som skrev och liksom tyckte att vi skulle byta ut tränarna. Men så det var häftigt att se att spelarna liksom, alltså, ställde sig upp och verkligen liksom tog dem i försvar. Så. Och jag personligen tycker inte heller att man ska sparka tränarna. Det är ju dels för att det är Tobias och Andreas som har tagit oss hit och liksom sett till att vi är i Allsvenskan. Sen tycker jag att Degerfors IF är, alltså det, man tar liksom hand om sina gamla, alltså, spelare och sådana. Så det är det som vi hyllat så mycket för, att det är familjärt och liksom den lilla klubben med ett stort hjärta. Så det är inte Degerfors IF och sparka tränare till höger och vänster. Det kan andra föreningar göra, men inte vi. Men är det så att det här hade fortsatt, ja, men säg att vi hade gått till uppehållet nu med 10 raka torskar. Ja, men då kanske liksom, jag vet inte vilka alternativ man har i ett sånt läge, mer än att, ja, men vänta till 15 juli till transferfönstret öppnar och köpa 10 nya spelare, inte vet jag. Och jag är ju inte, även om jag jobbar i en idrottsförening, så är jag ju inte, jag kan inte sporten så pass bra att jag kan titta, alltså, detaljstudera matcher och spelarnas prestationer och titta på det här gjorde du inte bra, det här behöver du göra bättre. Så jag vet inte exakt vad man hade kunnat göra. Men den här lösningen som vi, eller lösningen, men det här sättet som vi gjorde det på, jag ska inte bli för långrandig här, men det tycker jag nog var det bästa. Och sen att vi fick en sån vändning upp i Sundsvall som ändå stärkte laget på det sättet. Det var häftigt att se att vi hade det i oss.
Ja, vad hade du för känslor i den vändningen där uppe? Du hade din sambo som la upp någon bild på Twitter där också, tror jag.
Men precis. Nej, men det är ju, nej, men har man varit under, alltså, det är inte jag som har varit under press så, utan det är väl mest, alltså, spelarna och tränarna naturligtvis. Så jag ska väl egentligen inte klaga. Men det har det varit negativt en ganska lång tid, och det har inte funnits någonting att glädjas åt knappt överhuvudtaget. Så det är klart att man blir oerhört lättad när den här 3-poängaren äntligen kommer. Och sättet man gjorde det på var så otroligt förlösande. Jag menar, vad är det, 84 minuterna reducerar, kvitterar 89:e och sen gör 2-3 i 94:e, tror jag. Det var en emotionell berg- och dalbana, alltså. Det var det verkligen. Men det är klart, först blir man ju glad, man hoppar och skriker, och traumatiserade nog min lilla son där hemma. Han undrar väl vad fan jag höll på med, kan jag tänka mig. Så han var lite rädd, men han förstod ganska snabbt att vi var glada och inte inte arga. Men sen när man liksom sätter sig ner och försöker bearbeta det där i skallen och man inser vad som precis hände, så liksom bara, ja, det brast helt enkelt.
Historia var ju mitt favoritämne i skolan. Franska revolutionen inleddes 1789. Jag hoppas inte att det var den industriella nu här.
Men nej, det stämmer.
Ja, men snyggt.
Shoutout till världens bästa SO-lärare, Anna-Karin Westlund, som lärde mig det där en gång i tiden. Att 1789 skulle liksom så här, det kommer i följd, så franska revolutionen. Ja.
Snyggt. Och jag tänkte nu att vi skulle ägna oss åt lite historia här faktiskt, Timmy.
Ja, kul.
Att du skulle få berätta lite om din egen fotbollskarriär.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det finns inte så mycket att säga om det. Jag började spela fotboll med sån, jag tror i två omgångar. En gång när jag var riktigt liten, när jag var kanske nyss fyllda 6 år. Och det finns någon film på, vi spelar någon uppvisningsmatch i Stora Vallahallen och jag springer och suger på snörerna på shortsen och klättrar i ribbstolarna. Det var väl ungefär så kul jag tyckte det var med fotboll där och då. Men sen så började jag igen, kan ha varit 9 år kanske. Och började som utespelare, blev målvakt efter ett tag. Vilket är ganska paradoxalt med tanke på min längd, så jag är ganska kort. Målvakter generellt brukar vara rätt långa. Men men målvakt då i ett antal år var väl inte superbra skulle jag säga. Det blev inga värmlandslag och sånt för mig, inte i alla fall. Vad ska man säga om karriären? Det finns nog inte så mycket mer att säga, jag vet inte.
Det är lugnt, för jag har ju, trots detta så har jag en del följdfrågor faktiskt.
Ja.
Och det är så, Timmy, du var ju målvakt i Degerfors P90-lag.
Ja.
Målvakt i Degerfors P90-lag var ju även Vulkanernas profilstarka ordförande, Mikael Barbarsvåma där.
Ja.
Hur var den konkurrensen?
Men det var en stark konkurrens. Barre var, han var inte dålig. Han var rätt bra faktiskt. Jag var nog bättre än han på fötterna, tror jag. Men han var bättre än mig i luftrummet. Och han rent procentuellt tror jag han räddade fler bollar än vad jag gjorde. Om jag ska vara ärlig. Det tror jag. Det kändes som att det gick bättre när han stod i målen än jag gjorde det.
Vi hade ju Erik Lindell på besök här, och han nämnde ju att hans lillebror Otto Lindell, att han har fått beröm för att han är väldigt bra på fötterna.
Ja.
Men Barre var inte lika vass där alltså, eller?
Nej, jag var nog vassare än Barre på fötterna. Det är jag rätt säker på. Mm.
Jag kommer ju ifrån Karlskoga, och där gick det rykten om att Barre redan i ganska tidig ålder hade 52 i skostorlek.
Jag vet inte om det är 52, men någonstans där omkring. Han har stora fötter, det har han. Ja, det kan stämma. Jag kan inte exakt skostorlek, men 49-50, ja, det tror jag.
Ja. Ja, men då stämde ju ryktena
något sånär.
Något sånär i alla fall,
ja.
Roligaste minnen annars var ifrån tiden med Degerfors P90-lag?
Roligaste minnet? Oj, det finns väl många. Vi var iväg på många roliga kupper och sådana grejer. Det är väl det jag minns starkast, tror jag. Nej, det roligaste var när vi i Skinnarkuppen 2003, Skinnarkuppen i Malung, när vi slår KSK i semifinalen. Det var roligt, det var kul. Med Martin Broberg och Per Johansson bland annat i laget, det var kul.
Det låter som en jävligt tung seger.
Mm, det var det. Det var en tung skarp. 2-1 tror jag vi vann med. Dennis Karbin gjorde mål, vet jag. Och någon mer. Ja, vad gör han nu för tiden, tror jag?
Han är ju aktiv fortfarande. Lirar någonstans. Något säger mig att han lirar i någon Örebro-klubb eller Örebro län-ish i alla fall.
Ja.
Han tror det är där någonstans, men jag har det inte i huvudet riktigt.
Nej,
det
måste jag kolla upp.
Halvsvagt av tidningen och inte har den faktiskt.
Mm, ja, faktiskt.
Men vem var stjärnan förresten då i P90-laget?
Oh, ja, det var flera. Det var ju, jag skulle nog säga att Emil Berger var ju bra. Det syntes ju vem han hade ärvt sina fotbollskunskaper ifrån. Men sen Fredrik Ahlman då, som är kusin med Emil Berger, kanske är något i generna där. De var ju bra bägge två. Men sen hade vi ju även Robin Thomasson var en sån här som gjorde väldigt mycket mål.
Snabb som fan, har jag för mig.
Ja, han var snabb. En dribbler. Jag vet inte hur han lyckades, men han lyckades ofta ta sig igenom och sätta bollen i mål på något jävla sätt. Men även, sen även Johan Larsson var väldigt bra. Kom från Alkvetten till oss någon gång i, jag kanske var 12-13, jag vet inte exakt, men han var också väldigt bra, vill jag minnas. Hade vi mer? Jag står still här i huvudet på mig. Nej, men det är väl de jag kommer ihåg framför allt, tror jag.
Innan vi ska lämna, låta dig gå här, så har vi lite blandade snabba frågor.
Jaha, ja.
Du och min kollega Dennis var ju styrbröder en gång i tiden.
Ja, det stämmer. Ja.
Hur var han som lillebror?
Otroligt fin. Dennis är han var då och är fortfarande otroligt sympatisk och snäll. Jag har inget ont att säga om Dennis överhuvudtaget, och inte från den tiden heller. Tvärtom.
Förfrågan blir ju nästan till Dennis då. Hur var Timmy som att ha som storebror?
Ja, men det är bara instämma här. Jag kommer ihåg att jag såg upp till Timmy väldigt mycket. Och väldigt många fina minnen alla gånger som vi spelade Championship Manager.
0-1-0-2. Det var då fotbollen peakade för övrigt.
Och vi höll ju båda på Juventus också, kommer jag ihåg.
Ja, just det. Just det.
Mm. Det är så, och jag ska också erkänna att när jag fick beskedet från min pappa att han och Timmys mamma Åsa inte längre var ihop då, så gick jag ut på trappan och grät faktiskt. Jag tyckte om Timmy väldigt mycket, och jag tänkte att jag som precis hade fått en storebror för första gången liksom, och sen så sprack det. Så det gick jag ut på trappan i bråten och grät faktiskt. Så det får jag erkänna. Ja, ja. Det är väldigt kul att ses igen nu så här många år senare.
Ja, ja, ja. Ja, du hade någon konstig grej för det holländska landslaget, vill jag minnas. Vad var det för någonting?
Ja, jag vet inte. Alltså, det var någon idé. Jag hejar på Holland. Det började väl, tror jag, EM 2000 när det var. Ja, då var det ju spelades i Holland.
Ja, just det.
Och jag blev ju stenhård reporter.
Ja.
Och det där höll nog i sig fram till typ 2006-ish, tror jag.
Mm.
Och sen så var det väl Papadarkos hjärntvättning tog över, så nu är det ju Kroatien istället.
Ja, naturligtvis.
Så han fick sin vilja igenom till slut.
Ja.
Vi fortsätter där då. Vem i laget gillar media mest respektive minst?
I Degerfors IF.
I Degerfors IF.
Minst är ju, den är ju jättelätt. Det är ju Gustav Granat. Han tycker inte om någonting. Jag försökte få med honom till Bruksskolans familjedag nästa vecka, och så skulle han få hand om ponnyridningen där, men det är inte ens det jag vill han. Nej, men han försöker konsekvent slingra sig ur sådana där saker. Men han är en väldigt fin kille på många sätt och vis ändå, men han gillar inte att stå i rampljuset då, misstänker jag. Men en otroligt fin kille som sagt. Som gillar media mest. Ja. Sean har ju fått vara med väldigt mycket på, och han har väl, jag kan inte minnas att han har sagt nej till någonting i alla fall. Men Abdo har ju också varit med väldigt mycket. Det är väl de två kanske som är mest, men ja, jag får väl, fan, nu måste jag tänka. Ja, men jag kör med Sean eller Abdo där. Också fina killar för övrigt.
På kontoret då, vem hörs mest där?
Ja, det är ju Leif Olsson och Patrik Werner och Peter Palmqvist också. Det blir väldigt högljutt när de kör igång. Och det är ju lite, ja, det är på gränsen till att man får gå ut och sätta sig i en annan byggnad, alltså. Det, så är det.
Vad är det bästa med att jobba i Degerfors?
Det bästa? Ja, det är väl, för min del så handlar det väl om att få jobba med någonting som man tycker väldigt mycket om, skulle jag säga, och få vara nära den verksamheten. Det var ett jättetråkigt svar, men jag tror nog att det är det som blir mitt svar faktiskt. Och människorna runt omkring naturligtvis är otroligt, allt från som vulkanerna till se engagemanget hos pensionärspoolen, till alltså de matchvärdar, funktionärer, ungdomsledarna, till det är ofattbart härligt att en sån liten klubb kan ha allt det där, och det tycker jag är otroligt häftigt att det finns en sån kärlek till ett idrottslag, idrottsförening. Det det är väl det bästa tycker jag.
En sista men ack så viktig fråga då.
Mm.
Favoritmat på Bosna?
Ja, nej, men jag får väl gå på det. Jag brukar köra en kebabpizza. Den är riktigt fin faktiskt.
Den rekommenderar du?
Mm. Får gärna ackompanjeras av en kall öl också.
Ja, mm. Låter ju underbart.
Mm.
Det är nästan som man blir sugen på att åka dit direkt faktiskt.
Ja, synd att det bara är onsdag idag.
Ja, precis. Torsdag till och med.
Torsdag till och med. Snyggt. Fan, det närmar sig.
Precis.
Imorgon,
ja. Jättetack att du kom och gästade oss.
Ja, tack och själv.
Tack till er som har tittat och lyssnat, så hörs vi igen nästa vecka.
Mm.
Tack.
Hej.
Ni har lyssnat på poddversionen av Studio Valla, ett program av KT-kuriren. Fredrik Narvelid och Dennis Pavlovic programleder. Emma Lindell står för ljud och redigering. Ansvarig utgivare är Katarina Lindström.